Dags för ny podd och ett sånt där spännande livsöde. Det där man har hört om någonstans, alla när man liksom berättar om det här. Mamma, jasså, när jag berättar till min morsa kände till din story. Välkommen, Thomas Alme. Du var pilot, eller rättare sagt, du flög professionella, alltså riktiga kommersiella flygningar i 18 år utan att vara pilot.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
13 år, men 13. Annars är det, så det var ju ganska rätt. Ja, jag var ju pilot, alltså, på det att jag, flygbolagen valde mig som pilot.
Ja.
Men sen hade ju inget cert.
Nej, precis.
Det var lite parentes. Så att...
Nej, men vi kommer till hela det. Men det är en sån jävla spännande historia. Och det här att våga gå utanför ramarna. Och det är liksom, jag tycker inte det mest spännande med dig, det är att inte sluta där. Men vi ska inte liksom rusa i förväg. Du är uppvuxen i Jordbro.
Ja.
Jag är från Väsby. Jag tror att det är rätt lika förorter. Det är miljonprogram långt utanför liksom Stockholm. Pendeltåg, vi är inte ens så tuffa som vi har tunnelbana. Och rätt mycket liksom invandrare av olika slag.
Och jag är ju då jag är svensk, men även faktiskt min pappa kom från Estland när han var 5 år gammal, men jag är ju svensk, va. Men jag är uppvuxen i Jordbro. Och jag tror väl en del av det jag har gjort och det jag gör tack vare, ja, alla de invandrare, alla de kulturer man mötte. Det var liksom, nu förstår man det, att det har gett en otroligt mycket, tror jag faktiskt. På ett bra sätt.
På ett bra sätt. Jag tror att när vi växte upp, du är ju lika ung som jag, du är född 69. Att jag tror att den mixen var ju, det började bli liksom problem och sånt där. Det fanns en del problem. Men det var fortfarande en mix där man lärde sig i gängen och polarna, så var det liksom alla kulturer som hängde ihop. Jag tror att problemet nu i förorten, det är att det är en kultur som håller samman. Det är ett språk. Men förut så fanns det liksom, folk var araber, de var turkar, det var mycket juggar. Väsby, lilla Chile liksom. Jag var till och med någon dokumentär någon gång. Vad hette den, om Jordbro?
Pizza Jordbro.
Nu har jag helt tappat. Men det var min första tv. Jag breakdansade faktiskt. Så det är min Jordbro. Jag mötte Lasse i Jordbro. Men hur påverkar det? Jag förstod att du redan tidigt ville bli liksom pilot.
Ja, skillnaden mellan det och mig är i samma håll. Jag var en tönt som spelade hockey och gick i skolan. Men när jag var kanske 7, 8, 9 år någonstans där, så tog min farsa, som var så här halvprofessionell fotograf, tog mig ut till Arlanda. Det tar ju lång tid att åka från Jordbro till Arlanda. Det är liksom på andra sidan stan. I vår Alfa Syd, som min pappa, Alfa Syd. Det är också konstigt, va? Men det var då jag liksom blev wow, så de här flygplanen. Och då var det liksom ute i världen jag ville. Det var inte bara bli pilot på, kanske som militärpilot, utan det var mer att åka runt ute i världen på och de här flygbolagen och se världen och vara pilot. Det var väl det som det började brinna för mig då. Och ja, tillsammans med det man växte upp med då, olika kulturer, de här, det som du sa, det var ju, det fanns inte någon rasist. Man tänkte inte som en rasist. Det var ju som du sa, det var folk från Turkiet, det var folk från Jugoslavien och det var från Finland, och man skojar kanske, ja, finne, och det, men det var inte på rasist. Det fanns inte någon sån här rasistiska, vad ska man säga, gnistor eller på något sätt. Det, man var svensk, men jag var med jugoslaver och var hemma hos dem och åt, det var annorlunda mat, det var spännande på något sätt. Mm.
Men det är en sak att vilja bli pilot när man är 8 bast. Det är väl de flesta 8-åringar vill bli antingen pilot, grävskopeförare eller militär, skulle jag säga. Men det är ju stor skillnad på någon som verkligen blir det till slut.
Alltså jag tror så här, jag är nog ganska, när jag går in för någonting som jag vill bli, då går jag in liksom i 180. Va? Så att jag menar, och du har helt rätt, det är säkert, det var jättemånga som... Just i den åldern, eller brandbilsförare så här, eller polis som så här. Det är många som unga killar som blir det, eller ville bli det. Men jag liksom höll i det där. Liksom, jag kommer ihåg att jag köpte böcker om flygolyckor när jag var 12 år gammal och lärde mig om det. Och hade en flygradio som jag kunde lyssna på, så här, inflygningar, så att man lärde sig språk. Så jag gick ju min egen lilla skola, men... Jag kommer ihåg också, och det har ingenting med jobb att göra, men jag kommer ihåg när vi skulle söka till, när vi gick i nian, skulle söka till gymnasiet, så kommer jag ihåg att min lärarinna sa, ja, Thomas, vad vill du bli då? Jag vill bli pilot. Nej, men det kan du inte bli, du kommer från jobb ungefär. Så då var det så liksom att man fick, jag fick den här begränsning bara för att man
det
var...
Det gamla Sverige, tror jag, fanns en som blir vid din läst. Liksom,
ja, du, det, nej, så kan du inte göra det. Du måste, jordbrun, ja, precis. Liksom. Så att det blev mer, ännu mer i den här, jag ska verkligen bli pilot. Så att ja, gick på 4 år tekniskt då, Fredrika Bremer, och min mamma, jag är enda barnet, så jag är enda sonen. Min mamma dog i cancer när jag gick sista året, och det var ju, mamma är ju mamma, så det är klart, det var en tung period då man är tonåren så här. Och min farsa hittade en ny tjej ganska så snabbt och kom ifrån varandra lite grann. Jag ärvde lite pengar, fick pengar och började plugga en pilotutbildning. Mm. Så jag fick mitt första cert med små Cessna flygplan. Mm. När jag var 22-23 år gammal. Men där tog det stopp. Jag hade inga pengar att plugga. Och det är inte som att bli läkare eller advokat, utan där man kan ta studielån, utan där gäller det att då, ja, på något sätt kunna
få. Det är en vidareutbildning, kostar pengar.
Ja, det är otroligt dyrt. Alltså då var ju en sån här kille då, som pappa spelade golf och ja, som hade det bra ställt, som blev pilot just då. Va? Och
det var killen från Jobbo. Det var
ja, så att jag la väl där lite på hyllan. Jag jobbade på en videobutik i hörnet på Sveavägen. Det var någon, jag kommer ihåg, du var säkert där någon gång,
ja,
på
ja,
nätterna.
Ja. Vad hette den?
Ja, det var någon svensk som hade ägare. Men jag jobbade här på planeten och så här. Men prövade på, hade lite musikkontrakt med Warner Chappell som låtskrivare. Mm. Gjorde en demolåt med Tommy Nilsson, bland annat. Mm. Tills jag träffade två killar, Christian Lundin och Jonna Mattiello. De jobbade på, höll på med musik på Cheiron med Dennis Pop då. Dagge. Och vi blev kompisar och jag hade då börjat att flyga simulator. Jag hade kommit in så här och ringt till SAS Flight Academy. Hejsan, jag är pilot, har ingen jobb. Kan jag få komma och träna på nätterna? Mm. Och de bara tackade ja.
Men du bara fick komma dit?
Ja, det var liksom det. Och det här var 94 någonting.
Men vadå, utan att betala eller?
Ja, det var, de har ju då... har ju då så här eller simulatortekniker, datakillar då, som kollar de här simulatorerna som är stora, dyra. Och det är väl aldrig hänt förut att någon som har ringt ut en kille. Så de visste inte vad ska jag säga. Ja, men kom ut ungefär.
Men vi backar bak där. Ja. Hur kommer du på tanken? Någonstans måste du veta att det finns flygsimulatorer. De är precis som riktiga flygplan. Ja, hur får du det?
Så jag ville ju lära mig. Jag ville liksom, okej. Okay. Min tanke var inte så här, nu ska jag jobba som pilot. Utan det var mer att jag vill bevisa mig kanske för mig själv. Om man kunde klara av det. Och på något sätt ja, se om man kan lära mig flyga. Stora flygplan helt enkelt. Det var mer som en lek kanske i början. Men, och jag träffade då Christian och de på Cheiron. Jag håller på lite med musik så här och... Mm. Jag har både musiken då och piloten, så jag har två stycken personer. Men det som får mig och ta det här steget till att verkligen gå in på pilotet, det var när jag går upp med min demolåt till Christian och Dennis Pop. Mm. Som var jättetrevliga. Och de lyssnade på mina låtar. De bara, jättebra, Tom, kanonbra. Och de var trevliga. Det var så här, och de bara, lyssna vad vi håller på med. Och då var det så här Backstreet Boys, demolåtar och British Spears. Och du vet, och då, man behöver inte säga så mycket. Jag förstod att musik ska jag aldrig hålla på med mer. Det var ju så, va? Så att, och det är bra, tror jag. För man, om man ska tro på någonting så måste man också kanske få referens. Om man, det gäller inte bara tro på sig själv, va? Det är ungefär som du och jag ska tänka att om ett år ska vi börja spela i Milan. Och vi kan träna, vi kan ha världspersoner, vi kan träna 24 timmar eller 10 timmar en dag, men vi kommer inte dit. Man måste också ha någonting som inte finns att...
Jag tror ett problem i vår samtid att med barn, att du är så duktig. Så det är klart man ska pusha sina barn och säga att de är duktiga, så här, men man måste också få lite referenser.
Helt rätt.
Jag menar, en dag kommer det växa upp, du vet, man räknar inte ens i Sverige, du har inte bott ett tag i Sverige, men här räknar man inte poäng längre när man spelar fotboll för ungdomar och sånt där. Ja, för att de kan må jättedåligt om de visas. Ja, men du vet, då kommer du ut i verkligheten och så visar det sig till slut att du är fan inte Zlatan. Du har två vänsterfötter. Och du är inte vare sig Michelangelo eller Donatello, eller, utan du riktar steckgubbar. Va? Mm. Så att ibland måste man ju liksom, det är klart man ska tro på sin dröm, men ibland måste man också face the facts.
Helt rätt. Och jag håller med dig. Det var väl det som fick mig att säga att okej, musiken borta. Nu kör jag så att. Och då var jag liksom i slutänden av min egen simulator. Jag hade flygit ett år, ungefär ett och ett halvt år på den här simulatorn sporadiskt, en gång i veckan, en gång i månaden, två gånger i månaden, lite då och då.
Det är lite roligt att du har en egen utbildning. Alltså, din egna utbildning.
Det var, ja, men för det var inte så att jag bara vaknade upp och satte på min pilotuniform, svarade ju inte. Jag pluggar ju på mitt eget sätt. Va? Men ja, jag kommer ihåg att första gången jag kom dit till Arlanda, så säger den här killen som har massa andra simulatorer och fixar, jag sätter den här. Så frågar han liksom, vilken flygplats, vilket scenario. Då kan vi dator liksom bestämma vad vill vara på, Arlanda, Köpenhamn eller Oslo. Och vad tror jag säger då? Nej, New York, John F. Kennedy. För jag vill ju ut i världen.
Såklart.
Så jag satt ju där, men jag kunde ju ingenting.
Nej.
Och jag vill, det är som att det kan inte hända någonting. Man kan inte göra illa sig. Men nej, jag vill liksom inte göra fel. Så jag satt bara där i 4-5 timmar på natten och drömde. Fick ett bra relation med honom, snodde ingenting och skött mig bra. Kom tillbaka, började kopiera manualerna, lärde mig systemen, och sen efter ett och ett halvt år så kunde jag flyga.
Men du var där ett och ett halvt år, de bara lät dig göra det.
Ja.
Men hur lyckas man med det? Det låter som du bara ringer. Det kräver lite balls, det kräver en viss person, det kräver också likability, att man liksom, jag hittar ingen bra ord på svenska på det, men att få gilla den liksom, du kommer dit och är trevlig liksom.
Ja, men det, jag tror så att det var så osvenskt på något sätt. Ja. Det är väl så ovanligt, så att, men jag gjorde väl någonting.
Fast du är ju en sån snubbe, man gillar ju det.
Jag vet inte, men
det gör man.
Men det är väl bara för att man har bott i Italien så länge nu, men jag kände liksom att jag tror jag gjort saker i mitt liv som är väldigt, väldigt så här. Så gör man inte i Sverige.
Nej.
Och det är väl därför jag passar bra in i Italien. För där är det som att...
Ja, du bor i Italien.
Ja. Så jag menar, men ja, så jag kommer i alla fall till ett vägskäl 97. Och då känner jag då lite italienare i Sverige. Jag kan ingen italienska. Jag har inte svarat i Italien. Nej. Men jag känner då... jag tror han heter Nello som ägde Trattoria Romana. Jag känner några som har restauranger i... Från Parma, kom honom. Så jag känner nog, jag tycker de är trevliga, italienare, skittrevliga. Och då var det något bolag i Italien som sökte jobb då. Så jag sökte jobb. Och pusslade ihop mitt eget certifikat. Gjorde ett
certifikat. Du klistrade certifikat. Ihop ett,
ja, alltså, jag gjorde ingen kopiering, utan jag gjorde ett certifikat. Ett nytt certifikat som inte finns, utan stämpel. Så det var ganska dåligt gjort egentligen. Så här, ur förfalskningssynpunkt, va.
Du hade gjort ett eget,
ja.
En egen skola.
Ja, hittade på ett CV med Aladdin Airlines och hittade på att jag flygit med massa så här, som inte fanns bolag, va. Så Det var ju ganska enkelt egentligen, och det var väldigt så här barnsligt, tror jag. Så jag tänkte inte, jag vet inte. Men det var liksom dåligt förfalskat och dåligt gjort. Jag bara gjorde det. Blev kallad till intervju.
I Italien?
Eller? Nej, en simulatortest i Dublin. För de hade inte den här 7-7 då. De hade inte de här i Italien. Så att, med italienska pilotkaptener, eller var en flygchef. Kommer dit, gör min test.
Och du måste ju ha varit mästerlig eftersom du hade flygt.
Fyra timmar. Ja. Och då testar man allt med motorhaveri och du vet allt så här. Och de bara...
Ja, du hade gjort
welcome,
om du, mer, om du vill, mer, ja. Mer än någon annan kanske.
Kanske, ja. Helt rätt. Så att jag menar, välkommen till Italien, sa de, om jag vill komma. Så jag, två månader senare, i maj 97, så började jag flyga i Italien. Milano.
That's it.
That's it, så var det. Sen var jag på det här tåget.
Och du började då som andra pilot? Då,
ja, alltså, jag blev styrman. Så att,
och hur kändes det, stopp och belägg, hur kändes det första flygningen när du sitter där? Jag har aldrig gjort det förut. Jag menar, bara här, om man aldrig har liksom, du har ju hört på lite, men så här, du har aldrig varit på riktigt liksom och pratat med en pilot. Och...
Nej, alltså, så här att jag visste ju hur radiotrafiken funkade, det kunde jag utan till. Min första flygning var från Milano till Napoli, fram och tillbaka.
Bra land.
Som styrman. Och då har du ju en speciell...
Capodichino.
Ja, precis. Capodichino. Och då hade man då en instruktör, alltså kapten. Jag var passagerare ombord. Mm. Men då är man styrman så att de kollar att man kan det. Så att efter en vecka ungefär, då förstod jag att jag nu hade klarat av det här. Nu var jag inne på bolaget. Så jag bodde på hotell, de betalade hotell. Jag hade ett kontrakt på 6 månader på det bolaget. Och jag var ju överlycklig. Min dröm, nu var jag inne i det här som vill bli. Men på ett sätt så kändes det också som att en ensamhet. För det var bara jag som visste om det här. Den här hemligheten. Att jag inte hade ett äkta cert.
Nej. Men och då var du alltså anställd då?
Jag blev anställd och sen så hittade jag min första fru. Italienska. Och...
Men hur berättar man det här för liksom hemmavids?
Det var min pappa. Ja. Min pappa. Och han är ju så här, han var... Min pappa är så väldigt svensk. Ja. Det att han inte en tioöring skulle jag, han var, vad heter det, kassör i Haninge hockeyklubb där jag spelade och otroligt ordentlig och så här. Och vi hade haft dålig kontakt ett tag där, men jag vet inte, men han trodde väl kanske att jag på något sätt hade blivit pilot.
Uh-huh. Men om du inte har liksom...
Ja, men jag,
du ringde upp, pappa är pilot.
Han visste att jag hade tagit första, så vet inte vad, om jag sa någonting till honom. Men han är också så här, jag kan vara borta ett år och han ringer inte. Och så att vi haft, han är liksom lite den gamla typen av pappa, om man säger så. Men han trodde att jag var pilot, så att när han kom ner och var jätteglad och stolt.
Kompisarna?
Ja, det var mina kompisar, Christian bland annat. De trodde att jag var pilot.
Uh-huh.
Det var, och de som gick med mig i skolan, de har sagt efteråt, men det är klart att Thomas är pilot. Det har alltid velat bli. Så det var ju nästan självklart för många. De tänkte inte på, vadå, han pluggade det inte i Sverige.
Så du flyger och träffar fru, italienska?
Direkt efter någon månad träffade jag, hon var från Kalabrien, hon bodde i Milano. Och det var ju då stor familj. Och det kände jag också, liksom, med det här, någonting som jag ville ha. Som gav mig mycket, det här med familjen och respekten och så här. Så att vi gifte oss ett år senare, sen så 2 år senare min första son henne. Sen var man på det här tåget och så blev jag kapten också. Efter 1,5 år.
Mm. Och du flyger då liksom utan någon ifrågasätter, du behöver aldrig visa någon lägg, certifikat.
Jo, jag visar ibland.
Och du tänkte aldrig på det. Det var samma det här du hade snickrat upp från början. Du ändrade det aldrig. Utan, och alla tittade på det. Ingen. Men vad behövde du visa det här certifikatet? När behövde man visa det?
Man gjorde ju då så här tester en gång var 6:e månad. Mm. Då man kontrollerade. Så då ska egentligen... Jag hittade en hake.
Mm.
Då var det så att egentligen ska då... När man gör testerna så ska han som instruktör, då får de fylla i sig en folie, ett blad. Och han har klarat av det här och det var bra gjort, så det har jag klarat alla sådana. Och så ska de egentligen skicka in det till luftfartsmyndigheten i Sverige. Men då sa jag, men du kan ge till mig så åker jag upp till Sverige och ger det. Så det kom jag aldrig, och det gjorde jag aldrig.
Men de fick ingen svar då?
Nej, de skulle inte fått något svar, utan de skulle bara liksom, det skulle bara dit. Och sen så var mitt certifikat förnyat. Jag bara bytte år på det. Det är samma cert, men bytte år. Och så gick det på oss vidare bara. Och sen så förstod man då när man fick barn att det här är ju kanske... För jag hade ju själv känslan hela tiden att
det måste ha varit en skitjobbig liksom. Ja, varje gång du flög liksom.
Varenda gång som jag flög så var det så här. Men, så att jag menar, varför har man klarat sig så länge... 13, det är för att jag är svensk, absolut. Mm. Duktig, ja, jag var bra pilot. Men inte bara, det var många saker som gjorde, tror jag, så här. Och en sak också, det är att jag, du ser hur jag är ganska enkel och som person. Jag är som jag är. Och så var jag en pilot också. Jag gillar att skoja, jag gillar att prata med människor. Så att jag, det var inte så att jag god morgon, det är kapten Thomas här. Nej. Jag är så här, som jag är, va? Ganska dynamisk. Och
kan vi inte föra den på italienska?
Vilket då?
Den pilot. Välkommen.
Benvenuto a bordo. Buongiorno, signori, signori. Benvenuto a bordo. Comandante che parla.
Comandante, det är så jävla bra.
Så att, ja.
Men hur, liksom, hur hanterar man den här liksom? Tänk om någon kommer på mig. För det måste ju ha liksom varit alltså en tyngd på ens axlar liksom, ja, hela tiden.
Det var tungt. Och det, speciellt då som man sa när jag fick barn, så var det tungt. Och, men,
din fru visste ingenting?
Nej. Men så, det var det, hur ska jag komma ut ur det här? Jag kommer till någon punkt så här, att nu ska jag tänka, om jag skär av mig ett par fingrar, då får jag ut för försäkringen och så fixar bolaget ett nytt jobb. Men sen, jag vet inte, jag kan inte göra det med mig själv. Jag är inte så benägen. Och jag är ganska positiv så här för små saker, va? Så att jag menar, ganska starkt psyke själv och sådär. Så att jag menar, jag tror att det har väl hjälpt mig. Jag tror inte att det är ingenting jag rekommenderar, man säger så.
Nej, det måste ha varit en jävla liksom. Mm. För vaknar man på nätterna då?
Nej, det gjorde man inte. Men det, så här, om bolaget ska ringa till någon gång och då ska kanske fråga om du kan flyga extra eller någonting. Om någon som ringer från kort, då har du fått fast mig. Så jag menar det. Men självklart är det sagt, så ju längre tid det går, för jag jobbade på andra bolag också i Europa, och ju längre tid, då ser man liksom att då är, fan, det kommer jag aldrig på mig.
Nej.
Så då blir det liksom också,
men
kanske,
om du ska jobba på ett annat bolag, kollar de inte upp då? Liksom?
De ska göra det egentligen. Uh-huh. Det gjorde de inte. Inte England, inte Holland. Så jag menar.
Varför inte då?
Ja, jag tror att faktiskt att efter jag åkte fast så bytte de regler i Europa på grund av det här.
Uh-huh.
Så för att det är ju ganska enkelt egentligen. Det är bara ett samtal upp till Sverige. Har Thomas Salme ett certifikat? Nej. Så är det kört.
Mm.
13 år.
13 år. Men hur gick det till när du väl blev avslöjad?
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det var den 4 mars 2010. Jag skulle flyga en flygning från Amsterdam till Ankara, fram och tillbaka.
Mm.
Nattflygning klockan 11 på kvällen. Kommer till flygplatsen med min besättning. Innan jag går ner till gaten så står det 4 poliser. Mm. 2 beväpnade och 2 civilpoliser. Och det har ju hänt innan ibland att det gjorts kontroller. För man gör det på så här regelbundet. Jag frågar dem, är det något speciellt? Nej, vi ska bara göra rutinkontroll. Vi går ner till flygplanet.
Mm.
Det första de gör är en alkoholtest. Klarar det, inga problem.
Mm.
Mitt pass som äkta. Min medicinsk undersökning som var äkta. Mm. För jag gjorde ju den äkta flygundersökning. Och sen kom de till mitt certifikat.
Mm.
Och då tog hon upp det mot ljuset och sa, det är någonting som det stämmer. Och innan de då gick vidare så sa jag så här, kan vi gå in till kontoret och prata om det här?
Mm.
Så inga handfängsel på, utan till kontoret.
Mm.
Och då sa de, tog jag min slips, kom ihåg, och min jacka så här, och så satt de 2 styckna poliser.
Mm.
Och sa de, aviation police var de. Så sa de så här, ja, vi har misstankar om att ditt certifikat inte är lagligt eller uppdaterat eller förnyat. Det var en sån där. Och då sa jag så här, jag har flygit 13 år utan cert. Och de bara, wap. Så att det kom ut över hela världen. Och då,
ja, det var stort, eller hur?
Ja, det var Fox News och så här. Så att det, ja, och då tänkte jag så här, okej, nu kört. 20 års fängelse.
Uh-huh.
Det här är 2010, efter September 11.
Så att, ja, precis. Tror du att det var något med det?
Nej, nej.
Hur tror man hade du liksom hajat?
Jag tror att det är någon som kanske jobbar på ett kontor som har sett det certifikatet och sett ett annat svenskt certifikat som det här. Helt olika, förstår du? Mm. För hade det varit någon chef, då hade de liksom kallat mig till kontor. Thomas, det här får inte komma ut.
Nej,
så att jag menar, och kollegor var ingen som kunde ha det. För det är de, man ser inte varandras certifikat. Nej, det gör man inte. Så att jag menar, det är den enda tanken jag kan ha gjort. Polisen trodde att det var jag själv som hade... Det var någon som hade skickat åt anonym tips. Ja. Men det var absolut, för jag så dum inte. Det är inte så att jag vill, nu ska jag komma i fängelse. Det, jag trodde ju att det skulle bli 20
det var,
år.
Det var ett anonym tips då? Alltså.
Ja, det var det.
Ja.
Tack för det. Det var en bra avslutning.
Ja.
Sen hade jag tur.
Men vad hände direkt?
Vad hände? Jag blev häktad. Jag blev häktad i Holland. Och klart första dygnet, det är inte kul.
Nej.
Så satt då och, men direkt så kände
jag... den är ju, det vet ju jag som har suttit ett antal gånger. Den här första är ju jävligt jobbig när man hoppas gå fri och man bara, vad har de? Och, du vet, hur länge
för mig kändes det bara att nu kört, för det var så klart, va?
Det kanske var skönt, bara, äntligen.
Nej, det första, man är ju inte van, jag har aldrig suttit häktad innan. Så, men det är klart att det var inte kul. De hade ljusen så här tända, du vet, så man inte... Och sen,
jag fattar inte, folk är så här, men svenska, nu var det inte Sverige.
Nej, Holland,
men häktning, men Sverige har ju ett av världens hårdaste häktningsregler.
Ja,
du vet, man sitter ju helt isolerad då. Men du satt inte isolerad?
Nej, jag satt ett dygn där på, själv. Och sen så kom jag då... Men så märkte jag direkt liksom att de behandlade mig. Och sen när jag kom in, då var det en massa andra häktade. Då var det mycket så här från kokainsmugglare och knarksmugglare som satt i Holland, såklart.
Mm.
Från Sydamerika.
Mm.
Och eftersom jag kan italienska och italienska och spanska vet lika, så hjälpte jag dem när de skulle prata med vakter och byråkrater. Så hjälpte de.
Mm.
Och då kallade de mig the captain. Det är så här. De hade sett mina, det var på nyheten, det fanns ju inne, alla visste vem jag var.
Ja.
Så jag blev som en så här, ja, alla bara, men Thomas, du måste ringa mig sen när vi nu kommer ut.
Ja, men alla vet vem du är. Det är något med brottet som gör att, det är något som gör att det, folk blir inte förbannade, utan det är något så här, shit liksom, jävlar hur han grejer han det där liksom.
Ja, det jag tror nog därför, jag menar, det hände ju allting.
Nej.
Jag fick 2000 euros i böter. 2000 euros i böter fick jag.
That's ingen it. Fängelse, ingenting.
Nix.
Hur mycket kan du ha tjänat?
Ingen aning. Jag betalade skatt. Så mina, jag fick som kapten 10-12 000 euros i månaden efter skatt.
Och så fick du 20 000. Men vad fick du?
2 000 euros i böter.
2 000 euro?
Ja, det är mycket. Det är för mycket, eller hur? Nej, men jag menar,
that's it. Ingen fängelse, ingenting.
2000, den officiella domen var 2000 euros böter.
Vad var det dömd? Vad var själva brottsrubriceringen?
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var, men 2000 euros böter, och jag fick inte flyga på ett år som pilot. Ah. Men det kunde jag inte göra det alls, för jag hade inget cert. Så att jag menar, men åklagaren, holländska åklagaren då, när de hade intervjuat honom i tidningar så där efteråt, så då han hyllade mig. Han bara, men han var en av de bättre piloterna. Han hade haft det som, så de hade ju kollat upp mig ganska bra.
Men var det inte så till och med, jag läste något, eller inte vad jag hörde någonstans, du har ju till och med någon gång landat med en motor.
Ja, Pantelleria utanför Sicilien.
Ja, som är svårt, eller, hur? Det är den där lilla jävla ön, eller hur?
Precis.
Den är skitsvår att landa på.
Ja, det finns två stycken flygplatser i Italien som man måste ha speciellt tillstånd. Det är det bolaget som ger dig. Mm. Så de väljer ut dem som de tycker
är skickligast.
Ja, och vissa kaptener. Och det är Reggio Calabria och det är Pantelleria.
Ah.
De två. Och Pantelleria, så en gång så landade jag, så fick jag en fågel, en örn i högra motorn. Så det gick sönder. Men jag landade.
Mm.
Men det är sånt som händer med piloter. Jag menar,
hur ofta händer det sånt?
Ja, det vet jag inte hur många. Men jag menar, om du pratar med piloter som har flygit som jag 10 000 timmar och så här, så är det säkert många som har varit med om saker och ting, incidenter och sådär. Och det ingår ju liksom i...
Märker man det som passagerare? Att det är
ja, det märkte de. Det säkert ryckte till lite och det luktade lite bränd fågel. Men det roligaste var så här, att det var att i den incidenten, det var att det var en havsörn.
Ah.
Så att 2 veckor efteråt, om vi är tvungna att rapportera om det här, att man är så här. Och då kallade min chef, min flygchef Antonio Ferrari, han kallade mig till kontoret när jag var i Rom. Så Thomas, kan du komma upp?
Bara, love the name, Antonio Ferrari. Ja.
Då sa han så här till mig, Thomas, du ska veta en sak. Jag bara tänkte, han kom på mig. Du har ju alltid fast. Då sa han att du har blivit anmäld, polisanmäld. Jag bara, och så skrattar han bara. Av WWF. För du dödade en av de två arterna. Så här, det fanns bara två av den arten.
Uh-huh.
Och det blir automatiskt sånt.
Uh-huh. Det fanns två jävla fåglar. Uh-huh. Du har dödat den.
Men det är sådana saker. Så att, jag menar, nej, och sen så... Ja, så att, men jag har ju haft en otrolig tur.
Ja, skojar du. Men det som jag tycker... Med din story som jag tycker är... nästan ännu mer fantastiskt, det är vad som händer efter. Då är det så här, jaha, men jag kan inte jobba som pilot, och vad ska jag göra nu?
Mm. Och jag hade ju då, som jag berättade i början, min pappa var så här halvprofessionell fotograf, så jag växte upp lite med fotografering och så här, så att jag hade börjat när jag flög fortfarande liksom, och fotade lite mode och så där, och sen så att när jag slutade som pilot så var jag tvungen att göra något annat.
Mm.
Jag var med lite på tv och lite och så där, och fick lite extra pengar för i början då, men
du var med rätt mycket, var det?
Ja, precis, och i Tyskland och så här, men i alla fall jag började fotografera mode i Milano och fotboll på San Siro. Mm. Så vi är en av dem som har fotat för Inter.
Fast den där är också så här, det går inte bara att säga så här, så börjar fotografera för Inter. Det är nog många som vill fotografera för Inter. Hur får man det jobbet?
Det gick till så här att jag var med på en i Milano, en lokal TV.
Mm.
Och samtidigt så var Milli Moratti, som är Massimo Morattis fru, det var före detta Inters ägare.
Mm.
Hon var i den studion, skulle en annan grej.
Mm.
Och då presenterade den här programledaren mig för Milli Moratti. Ja, Thomas, han är svensk. Så här, och hon bara, åh, svensk, jag älskar Ikea.
Mm.
Så att hon, då älskar vi. Då berättade, då är det så här att när Inter ägde så här Massimo Moratti till 2015 och så här, 14-15, när de sålde det. Då hade där de tränade i Appiano nära Como, där de sov så här, i Ritiro heter de innan matcherna ibland, stora matcher, Ikea möbler och hennes dröm, det var att hon skulle träffa Ikeas vd i Italien, och det fixade jag,
och då
kom jag in på och fotade matcher på San Siro.
Men hur fixar du? Men
jag ringde upp till den. Det var faktiskt en svensk, jag tror han drog till USA. Det var en svensk vd. Jag träffade aldrig honom. Men jag ringde upp till hans sekreterare och berättade som det var.
Mm.
Och till slut fick hon träffa det. Hon var jätteglad. Och jag menar, det var så roligt, för jag var i Milano ibland.
Men det är också så här. Det är också, det krävs ju. Jag ringde upp vdn. Vem ringer massvis med folk till sådana vdar? Liksom.
Men jag hade ju Milli Moratti som vill träffa. Liksom. Italiens rikaste, en av de rikaste som familjen. Va? Men det som är roligt också, det är att ibland när vi tog lunch, hon var en äldre dam.
Mm.
Så bara, vi ska ta lunch och... Då kom hon med sin cykel, så då gick jag bara hennes väska så här, liksom, och så gick och tog lunch någonstans. Så.
Mm.
Men det är så här, det är liksom, Italien så är det en annan stämning, det är en annan slags, och hon, de är otroligt trevliga, känner jättebra, och hon är jättetrevlig, verkligen hjälpt mig och gillar min story också, som pilot.
Vem gör inte det? Till min morsa som är så där, du vet, någon har haft en lite halvkriminell son, så här, hon är lite brott och så här, det är inte bra, men just, ja, det var han, ja. Det finns någon med storyn. Det är lite dröm, en pojkdröm på något sätt.
Jag tror det, så här, det är liksom lite den här piraten som vet, man snor pengar från staten, och du vet så här, Ocean Eleven, du vet, men de så klarar de sig och blir lite så här hjälte på något sätt. Det blir den tanken kanske på folk, för att det gick bra. Och så gick man mot systemet.
Ja.
Det är väl därför, jag vet inte. Men jag menar, jag är som jag är.
Mm. Vad berättar för dina barn om det?
Ja, de var ju ganska unga då. Nu är de ju lite... Nej, men... Ja, i början så sa jag liksom inte att jag hade suttit i fängelse och sådär. Det fick vi ta det lugnt med. Men sen så, ju äldre de blev, så de hör och förstår. Men de... Mm. Då var jag skild från min första fru.
Mm.
Men jag hade bra relation med henne och hennes pappa då. Otroligt bra, min svärfar.
Mm.
Så, och han var alltid varit väldigt positiv. Han sa det, Thomas, jag kommer ihåg dig innan du skulle flyga. Du var alltid så seriös.
Mm.
Drack all alkohol in. Så att jag menar, de kom ihåg mig som en bra liksom, de förstod, på något sätt förstod de mig.
Mm.
Jag kände folk från högsta polischefen i Milano. Jag trodde att de skulle kunna prata med mig, tvärtom. Nej, de bara, bredvid där. Mm. Så jag vet inte, det var väl någonting så här som de flesta, sen är det alltid någon som tycker, men jag tror också att det är som att min moral var ju att var sjätte månad så klarar jag av de här testerna. Mm. Så då var inte bara jag själv, utan det var den här referenspunkten som du sa, berättade om tidigare, att då var det inte bara jag själv som trodde att jag kunde vara duktig, utan det var ju andra som sa.
Nej, men du var väl bäst på de här testerna, jag förstod.
Ja, det gick ju bra, jag klarade det bra. Jag tror inte jag vet om jag är bäst, men jag har ju kvar allting, så det är kul, jag har kvar uniformer också.
Sanning. Så man ska titta, jag ska börja titta varje gång jag flyger.
Och sitta. Jag tröttnar på det. Jag skulle aldrig kunna. Jag flyger 13, det är som busschaufför nu, tycker jag.
Det är så.
Det är, men det är som allting i livet kanske. Nu, jag gick över fotografering och sen vid ett dokumentärfilm som precis börjat.
Men nu började du med din, då gick jag vidare. Det är så här, det är inte bara så att du har gått vidare till dokumentärfilm. Det är många som vill göra dokumentärer. Du har dokumentärfilmer som är publicerade på Netflix.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Jag har gjort 2 filmer hittills, mm-hmm, och en kom ut 2019 på Amazon Prime och Apple TV. Mm. Och
nu är den på Netflix.
Och nu ligger den på Netflix i oktober. Den heter Rescued from Hell. Mm. Och handlar om en kille som jobbade med Pablo Escobar. Knark, suttit inne i 16 år. Och med hans story, jag träffade honom i Miami, och med hans story som jag tyckte om, det var att han är väl en av de få från den tidspunkten eller tidsperioden som idag lever. Mm. Och är fri.
Uh-huh.
Så att han...
Hur kan han vara fri?
Han samarbetar med DA. Mm. Som man gör i USA. Mm. I Sverige kanske är ingen idé, för där vinner man inte, men i USA så antingen får sitta inne i resten av ditt liv eller så kommer du ut. Mm. Och det handlar också om pengar. Jag tror han betalar tillbaka till $50 million betalar han tillbaka. Så det är mycket pengar.
Var lever han någonstans idag?
Bor i Miami. Mm. Men också när vi gör den här filmen har 2016-15 där, och då var Chapo Guzman på vift.
Just
den här. Mm. Och då säger han, jag har fortfarande kvar i klippet så här, då säger han på CNN Mexico, då intervjuar den här killen, Jota Cardona, som jag, då säger han live, då säger han så här: Chapo, du ska bara veta en sak. Ge upp. Förr eller senare kommer du bli tagen av USA. Ge upp nu. Så han fick ju liksom $1 million. Vet. Men så länge han är i USA så kunde inte hända någonting, va? Mm. Men om han skulle åka till Colombia, som det hände med Griselda Blanco, så skulle han säkert bli skjuten.
Mm.
Men nu lever han.
Nu lever han. Den sjukaste grejen hände precis nu. Vi snackade lite innan vad du håller på med nu. Nu håller du på med New York-maffian.
Ja, jag har gjort en annan dokumentärfilm som kom ut, en serie. Mm. Som heter Frame the Miami, The Versace Connection.
Mm.
Som kom ut på italienska Discovery i somras. Mm. Och sen håller jag på med om New York-maffian då.
Mm. Då ringde vi upp en kille här,
ja,
som jag ska försöka få med i podden.
Japp, Johnny Light.
Johnny Light, och vi började snacka och så sa jag, men jag har familj i New York. Jaha, har du? Ja, det är familjen Choffy, de har restauranger och sånt i New Jersey. Ja, Joe eller? Ja, det är min kusin, eller det är min syssling. Han bara, men Joe, ja, det visar sig att de är superpolare. Jag brukar käka den.
Världen liten.
Världen är sjukt liten. Så är ni någon gång i New Jersey, så åk och hälsa på mina kusiner eller sysslingar.
Kusiner säger man ju.
Ja, precis. De är kusiner. Det är min pappas kusin.
Ja, men då är dina kusiner också.
Ja,
det
är så. Ja. De är verkligen, de gör riktigt bra pizza och restauranger och biltvätter och känner maffian.
Alla känner maffian. Men det ändras nu, så det är inte som det var förut igen.
Berätta lite om John.
John, han var en kille som han kommer från Albanien, eller han är född i New York, men han var ju ändå som blev indragen med John Gotti då. Han spelade John Gotti Jr.
Teflon Don.
Ja, precis. Så han, det var ju farsan, så han var, när han var ung då, så att Gambino-familjen då. Och var väl en killer helt enkelt, så att han menar han, jag vet inte om han officiellt sköt ihjäl, eller sköt dem i base, ja, andra maffiakillar och 15-16 killar. Men jag menar det, när han förstod då att hans boss, som hade John Gotti, kallade, informerade, då alla kallade på alla, så var det faktiskt. Det var ju bara skit, va. Och jag menar, så att han kom ju ut. Men han är en människa som bor kvar i New York och liksom inte rädd för någon, och vad jag gillar med honom är att han åker runt till fängelser och åker runt på ungdoms, hjälper unga som kanske har problem och försöker få dem att sluta.
Mm.
Han har blivit en riktigt reko kille. Jag känner de FBI-killarna som satte dit honom. De är kompisar med honom.
Mm.
Bra människa.
Men han snackade då och fick gå?
Alltså, han gjorde väl någon deal, men jag vet inte vad han sa exakt. Och det är så här, det får du fråga om exakt vad som hände. Men han samarbetar med FBI på något sätt.
Mm. Och kan gå fri.
Ja.
De har ju ett annat system där.
Ja. Och jag menar, han har varit i Europa. Mm. Så han kan ju åka, han har ju pass. Jag menar, men det var ju på den tiden när det fanns vissa så här lagar inom maffian. Så det var inga barn och det var inga kvinnor och så som kom till skada, om man säger så.
Nej. Hur lär du känna en sån snubbe?
Hur lär jag känna honom? Jag lärde känna honom för jag höll på med en annan grej om Mr. Undercover och så var det. Jag vet inte. Varför känner jag dig för? Det blir så ibland. Man snackar med honom och jag är väldigt nyfiken om det. Jag gillar det här. Jag gillar det. Men hallå, du har ju varit sån här, inte förebild kanske, men du har ju varit så här, på något sätt man gillar dig också, men den här tuffa killen. Men du verkade ju också vara så här, som du gick inte på massa tjejer och, utan det var så här, han var krigare, han var den här tuffa killen som, ja, du vet, så för mig, ja, liksom, nu sitter jag här med dig. Det är också otroligt. Jag var ju liksom inte på, när du gick i Kungsan och kickade, så var inte jag där.
Nej, men
var man ju rädd.
Men jag känner lite samma, nu sitter jag här med dig. Ja. Det är han piloten, det är en sån här en story som man vill berätta för vänner.
Ja, det är lite annorlunda.
Och nu får man göra i podden och berätta liksom folks levnadsöden och så. Men framåt då, vad kan du vara nöjare med vad dokumentärfilmerna, kommer du tröttna på det?
Jag vet, det är ganska svårt, men det är
ny story.
Det är ny, och jag vill ju liksom komma, jag vill bli som bra, och jag har mycket lärare mig fortfarande. Så att, och det är så komplicerat. Jag klipper ju mina filmer själva. Men, och så finns det så otroligt bra stories ute där. Jag gör ju mycket crime. Så jag gillar ju det. Och, så det finns mycket nya spännande projekt, om man säger så. Och folk gillar ju sånt och tittar på det.
Ja, crime är ju jättestort. Men vad håller du på med att jobba just nu då?
Ja, jag har varit i Sverige nu. Jag håller på med lite, vad ska man säga då? Undersökning, kan man säga så, research, undersökningar om lite som kanske handlar om penningtvätt och sånt där på vissa nivåer. Men det får man ha innan det, att man har det ute, så ska man ha det tyst.
Ja, det ska man göra. Ja. Jag förstår, det låter ju väldigt intressant. Jag vet ju lite mer, men det låter ju väldigt, väldigt spännande.
Ja, det är spännande.
Man blir lite chockerad också när man hör.
Ibland så tror man kanske att Sverige på vissa saker ska vara annorlunda. Man spelat man bott i Italien eller kanske eller med utländska ögon ser Sverige som ett perfekt land, men så är det kanske inte alltid. Sverige är bra på många sätt, inte det.
Men börjar inte den här synen på Sverige ändras lite grann? Jag vet ju, min släkt kanske har lite mer koll på Sverige eftersom de har familj där. Men de har ju börjat inse att det skjuts ju mer folk i Sverige nu än vad det gör i Camorrans i Neapel liksom.
Det är ett annat lönat våld, det är helt rätt. Ja. Och det här, men även det här med, som du berättade innan, det här med häktning och sånt där. Jag pratade med några advokater i USA. Jag jobbar mycket i USA, mycket filmer där. Men, och när jag berättade om att man kunde sitta isolerad liksom i 3 år, som jag tror att Jonas Falk gjorde det.
Ja.
De bara, va? I Sverige? Det är liksom omöjligt nästan, va? I USA.
Så jag menar, men Sverige har ju väldigt, väldigt konstigt. Det är ju världens hårdaste häktningslagar, skulle jag säga. Där man kan sitta, alltså för att man kan säga vad man vill om fängelsestraff, men när du är häktad är du ju faktiskt inte dömd, va?
Nej.
Så att den hårdaste delen av straffet kommer innan du är dömd, det är rätt. Och det jag förstår att man inte vill att folk ska snacka och sådär, men så här, den är inte en riktigt, jag har svårt för den typen av lagstiftning.
Alltså det är, jag följer inte med så mycket lagen och politik i Sverige, men som jag förstått så är det ju liksom, nu går ju vågen, ja, vet de här är de Sverigedemokraterna?
Ja.
Och det är även Italien ska ha högern nu, Giorgia Meloni är liksom från till Italien. Och så det går ju åt höger och det brukar liksom, det är ett missnöje, det är någonting som inte funkar. Då blir det ju liksom den extrema motparten som får röster. Så men det är väl dags, jag tror att, så, jag vet inte hur man skulle göra, men jag menar, jag pratar med några av de som är invandrare som jag känner, och de är också så här, de är liksom kanske, de tycker bra med SD på vissa saker. Det är inte för att de är rasister. De kan inte vara rasister, de är invandrare.
Mm.
Men det är kanske att vissa fel typer av människor kommer hit just nu.
Mm.
För många, en viss grupp. Mm. Man kan ta in mer kvinnor och barn som behöver hjälp. Jag vet inte, men det är någonting som inte stämmer i Sverige just nu, tror jag.
Väldigt länge har det varit så, skulle jag säga.
Inte det är tråkigt, det är liksom det. För det, jag menar, jag tror ju så här, det, nu när jag har varit ute, när man är ute på stan, man har liksom, de trevligaste som man pratar med, det är utlänningar.
Mm.
Så jag menar, om man kunde liksom på något sätt få det att synka, få det att fungera och använda de resurser man har med de olikheterna på ett bra sätt. Men det brukar bli så här clasher, liksom det blir block, de mot dem och så här, istället för att, jag vet inte varför.
Men det är väl så i hela Europa. I Italien är det ju också extremt. Liksom.
Italien är lite annorlunda, tror jag. Men de är mera. Där är det tufft med, också med jobb och sånt där. Ja. Med arbetslöshet och sånt där. Det är
speciellt där jag kommer. Och så där är det katastrof.
Ja, det är södra Italien. Är bra. Även fast Palermo, jag har varit mycket Palermo. Det börjar ändras nu.
Mm.
Men bättre och bättre.
Mm. Vad tror du om Italien och rent politiskt? Vad tror du kommer hända med?
Giorgia Meloni, det är bra. Jag tror att många gav henne en röst för att hon är kvinna.
Mm.
Det som är roligt är att många förstår inte att det är tjejer i Italien. De har ju mer makt än vad killarna. Det är inte som att italienska, de är macho. Nej. Det är kvinnan hemma som bestämmer över ekonomin, och det är södra och norra Italien. Så är det oftast. Alltså, jag
brukar ofta säga det här med patriarkal kultur. Tjena, du har aldrig varit i en italiensk familj eller? Försök att sätta, jag kan tänka mig du som är gift med en italienska, försök att sätta det på henne, då får man ju fan stryk.
Ja, absolut.
Stryk, alltså fysiskt.
Ja, absolut, men det finns inte en möjlighet. Så att nu tror jag med Giorgia Meloni, att hon nya presidenten, att folk hoppas på henne, att hon kan göra lite ändringar. Får vi se.
Ja, men nyckeln för Italien, ska jag säga, det är i princip skitsamma vem som styr Italien, bara de får sitta då. Alltså, problemet med Italien är att de ständigt byter regering.
Italien är ett väldigt byråkratiskt, komplicerat system i sig. Alltså, det är
sjukt. Jag gör affärer med Italien. Ja, det är
böket med.
Ja, det är helt
så att, jag menar, jag vet, men på något sätt så verkar de alltid överleva.
Ja, men problemet med Italien är att du kan inte lyda riktigt lagarna, för att de är för komplicerade. Så folk hittar alltid sätt att komma runt de där lagarna, och du vet, man gör allt för att liksom så här få bidrag. Alltså det att det fortfarande funkar där landet trots att det är så otroligt byråkratiskt. Jag brukar säga så här, det är världens vackraste land, ett av världens vackraste folk och världens sämsta politiker. Sverige börjar komma i kapp, men italienska politiker är
fan. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Det är liksom, jag brukar skoja så här, för jag blir som en, jag är italienare kan man säga. Men så att jag menar, och det är liksom att det,
hur länge har du bott i Italien?
Jag har bott sedan 97. så nästan halva livet. Men de värsta italienarna blir politiker, liksom. De sämsta moraliska. Och så att, men det fattas väl kanske någon ledarskap som gör någonting istället för att täcka på sig själva. Mm. Men jag tror att det kommer komma.
Vi får hoppas det.
Ja.
Tack för att du kom. Tack för att du delade med dig av din niente, fratello. Vad heter det? Otroligt spännande historia. Kolla filmen på Netflix. Vad heter den?
Rescued from Hell.
Rescued from Hell. Så ja, tack för att du kom.
Tack.
Ja.
Hej.